tycka också.
Så jag menar att Trump då verkar ha blivit på något sätt fixerad vid den här frågan om ett påstått folkmord. Vad kan det få för konsekvenser för Sydafrika?
Det stora problemet för Sydafrikas del i relationerna till USA är ekonomisk. Så den här retoriken har ju hjälpt Trump att liksom hota Sydafrika på olika sätt och att det skulle bli höga tullar och så. Så att Cyril Ramaphosa, hans mål var ju att få till bra handelsavtal med USA. Det var hans främsta mål, och sen så får vi se nu om han lyckas med det.
Tack så mycket, Rickard.
Tack så mycket.
Och det var allt från dagens Eko.
Programledare var Robin Olin, gäst Rickard Myrenberg och producerade gjorde Axel Winqvist. Om du vill komma i kontakt med oss, mejla dagenseko@sr.se.
Om rymdekonomin som växer och allt mer blir en del av ekonomin här på jorden handlar Vetenskapsradion som vi hör efter 5. Men allra först får vi nyheter från Eko-redaktionen.
I USA har en federal domstol stoppat president Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft. Domstolen menar att Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än de köper. Enligt domstolen så är det bara kongressen som har befogenheter att reglera handel med andra länder. Och innan kom beskedet att techmiljardären Elon Musk slutar jobba för president Trumps administration. Det skriver Musk själv på X. Musks besked kommer inte helt oväntat, och hans uppdrag för Trump-regeringen var tidsbegränsat och ändå skulle löpa ut snart. Tidigare i veckan riktade också Musk kritik mot Trump och hans stora lag- och budgetförslag som Musk menar underminerar det besparingsarbete som han stått i spetsen för. Så Sverige, Socialdemokraterna, har klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter att ett förslag om stram migrationspolitik tonats ner något. Det var senast 2013 som Socialdemokraterna uppdaterade sitt partiprogram. En kraftig brand har brutit ut i en skolbyggnad i Karlstad under natten. Det rapporterar Aftonbladet. Larmet kom vid 1:15 och vid 4:30 så sa teamledaren på SOS Alarm till tidningen att det fortfarande brinner. Det finns inga uppgifter om att någon skulle ha skadats i branden i Karlstad. Så fotboll. Londonlaget Chelsea vann sent igår kväll finalen i Conference League med 4-1 mot Real Betis från Sevilla. Chelsea blev därmed det första laget att ha vunnit Europeiska fotbollsförbundet UEFA:s alla fyra stora turneringar. Tidigare har Chelsea vunnit Champions League, Europa League och den nedlagda cupvinnarkuppen. Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 5 på morgonen är det nu dags för en återutsändning av Vetenskapsradion från igår.
Om 15 år ska det finnas rymdmackar och lagerlokaler i omloppsbanan runt jorden. Rymden är redan nu en arena som kommer allt närmare vår vardag med ett ständigt ökande antal satelliter som vi antagligen använder mycket oftare än vi är medvetna om. Och när Europeiska rymdorganisationen ESA skissar framtiden ingår en helt ny infrastruktur i rymden.
The kind of infrastructure that we are proposing, which does not exist as of now. But that's a project for the next decade.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. Det är 2040 på rymdhamnen Space Dock Alpha som kretsar runt jorden. En rymdlots med en satellit i släptåg har just dockat. Satelliten ska få fylla på bränsle här för att sedan fortsätta sitt jobb i omloppsbana där den bidrar till en av våra navigationsappar här nere på jorden. Samtidigt anländer till en annan rymdhamn, farkosten Mars Explorer. Astronauterna får vila upp sig ett tag här. Farkosten inspekteras grundligt inför den vidare färden. Sen lastas förnödenheter, bränsle och vetenskaplig utrustning ombord och så går färden vidare mot Mars. Så ungefär tänker sig Europeiska rymdorganisationen ESA att det skulle kunna se ut i den infrastruktur i rymden som de menar att det är dags att utveckla. För rymden är inte längre bara en arena för rika staters storvulna planer. Mer och mer blir rymdteknik något som har betydelse för många jordbor i vardagen.
Everybody every day uses between 30 and 40 satellites for its daily life. Be it localization, weather forecast, telecommunication, you name it.
Var och en av oss använder varje dag 30-40 satelliter, säger Jérôme Breton, chef för framtida rymdtransporter på Europeiska rymdorganisationen ESA. För sånt som karttjänster och väderleksrapporter till exempel.
So what we see right now is the progressive inclusion in the human economical sphere of the near Earth orbit.
Vad vi ser just nu är hur omloppsbanan runt jorden mer och mer inkluderas i den ekonomiska sfären, säger han.
More and more there is up and rising the orbital economy.
Rymdekonomin växer, säger Jérôme Breton. På World Economic Forum i januari såg man samma sak. Rymdekonomin kommer att tredubblas de närmaste 10 åren, sades det där. Nu är det enligt ESA dags för att bygga upp en infrastruktur i rymden. Jérôme Breton pratar om rymdhamnar, space docks. Och när han målar ESAs vision, då hissnar jag lite och undrar vad är det som händer?
Space docks, reusable space docks, orbital warehouses, propellant depot, interconnection between different vehicles, all these are new capabilities that we need to prepare. And once you have done what you had to do in space, return from space. So access, business in space and return from space creates the end-to-end space transportation we are proposing.
Rymdhamnar, bensinstationer, lagerlokaler i rymden. Jérôme Breton, han hänvisar till ESAs strategi fram till 2040. Därifrån hämtar han den här visionen som kan göra en lite yr. Ella Karlsson, chef för Rymdstyrelsen här i Sverige. Hej!
Hej!
Är det här en allmänt omfattad bild att det här kommer att byggas upp eller bör byggas upp i rymden, en sån här infrastruktur?
Ja, men så är det ju. Det finns ju ett behov framöver och det finns ju många olika initiativ som är på rull. Både kommersiella initiativ och program inom statliga rymdorganisationer. Det här kommer ju att behövas i framtiden och precis som han säger här då att ja, man ska kunna nyttja det för att fylla på bränsle, använda det som lager, man kan ha underhåll och reparationer av farkoster och satelliter. Och jag tänker så här, för framtida resor till exempel Mars, så jag menar, en raket kan ju bara lyfta ett x antal kilo upp i rymden och farkosten som sedan ska färdas till Mars kanske är betydligt större, och då skulle man kunna nyttja en sån här rymdhamn eller rymdstation då för att kunna sätta ihop de här olika modulerna till den här farkosten och bygga upp den så man kan åka iväg med den.
Men förutom de här planerna på resor ytterligare ut i rymden, hur kommer vi ha nytta av sån här rymdinfrastruktur här nere på jorden, tänker du?
Jag tänker bland annat ur ett forskningsperspektiv att man kan bedriva oerhört mycket forskning vid de här stationerna, precis på samma sätt som man gör idag på den internationella rymdstationen. Och sen också det här med att bygga ihop farkoster för framtida utforskning av solsystemet. Och sen också om vi har satelliter som kretsar runt jorden och förser folket nere på jorden med allt från kommersiella tjänster till forskningsdata, så kan man till exempel förlänga livslängden på en satellit om den får fylla på med bränsle, eller man kanske vill byta ut en sensor eller uppgradera den på något sätt så att ja, för tjänster som alla kan dra nytta av här på jorden.
Mm. Var befinner sig då den svenska rymdbranschen i den här utvecklingen? Ja, hopplöst efter om man lyssnar på en lagom provokativ rymdkonsult som Aaron Dinardi. Den utveckling som sker i rymdsektorn, Den är vi inte med på helt enkelt, menar han. Den som kallas för New Space.
New Space is a description of a new way of the government buying space capabilities.
New Space är ett nytt sätt för stater att köpa in rymdtjänster. En jämförelse mellan hur det varit förut och vad New Space innebär låter så här. Det gamla sättet.
In the old way of doing things, governments bought a thing. So the companies would build something and then they would sell that to the government. And the government would take possession of it and they would own and operate it to do something in space.
Det är att företagen tillverkar prylar som de säljer till stater som sedan använder dem. Det nya sättet, företagen säljer hela tjänsten.
And so the companies are building things, but the company retains ownership of it and they own and operate that thing to perform an activity in space, the result of which is the service that's being bought by the customer.
Företaget bygger fortfarande prylar, men äger dem sen också, använder dem och säljer hela tjänsten. Som en SpaceX-transport till den internationella rymdstationen. Så är utvecklingen. Detta är framtiden enligt Aaron Dinardi som gjort det till sin uppgift att förklara det här i Sverige.
Over the last couple of years I have taken it as kind of a personal crusade to try to help people here understand what New Space is and how it works. Because if you understand those two things, then it becomes quite clear that it isn't happening here in Sweden.
New Space händer inte här, men vi skulle ha mycket att vinna på om det gjorde det, menar han alltså. Vem är då den provokative amerikan Aaron Dinardi? Och han är rymdingenjör, har tillbringat ungefär hälften av de senaste 20 åren i Sverige. I USA har han jobbat både för staten och för militären och privat. Och han var med i ett tidigt skede i SpaceX-utveckling. I Sverige har han bland annat haft uppdrag för S-Range. Med hans ögon då, hur ser den svenska rymdbranschen ut?
Swedish space companies primarily are component suppliers. They build a thing or a subsystem and they deliver that to the next higher level tier, the next higher level customer, and then that customer takes that and uses it. They integrate it into something that they're doing.
Svenska företag producerar komponenter som går in i nästa företags produktion. Företagen kan inte använda det de själva producerar, säger han. Annat är det i Storbritannien, Norge och Finland, enligt Aaron Dinardi. Där tar företagen hand om hela processen, utvecklar förmågor som de kan sälja globalt och blir inte beroende av staten. Och för all del, vill man ha forskning i rymden, bara det och är nöjd med det, då kan man köra på som vi gör i Sverige. Men vill man vara med i den ekonomiska utveckling som händer nu och få ekonomisk nytta, ja då funkar New Space, menar han.
This thing that I'm talking about has been documented and it has been demonstrated in multiple places. And actually the European Space Agency is now replicating this exact recipe. The way that I think is maybe best to describe it is that if you want a certain outcome, there is a proven approach to do it. And that approach may not feel very Swedish, but the question isn't, do we need a Swedish approach? The question is, what outcome do you want?
Det känns kanske inte så svenskt, men vill man ha ekonomisk utveckling i rymden så finns det ett sätt som funkar och det är New Space, menar alltså Aaron Dinardi, som också hänvisar till att ESA också vill gå den här vägen nu. Ella Karlsson, Rymdstyrelsens chef, delar du hans bild att New Space med sådana här privata projekt hela vägen är den väg som utvecklingen går nu?
Ja, men jag delar hans synsätt. New Space är det nya och det som är kännetecken för det är att det är privata företag som är inblandade. Som till exempel, vi har ett företag i USA som heter SpaceX och de är ju jätteduktiga på att driva utvecklingen framåt med nya teknologier. De har återanvändningsbara raketsteg och nya affärsmodeller. Och ett annat kännetecken är just den här innovationen och teknikutvecklingen som har lett till en enorm kostnadseffektivitet. Jag menar, om man tittar på vad det kostade att skicka upp ett kilo bara för 10 år sedan till låg omloppsbana till ungefär 2000 kilometer. Då var ju det det kostar kanske 20 000 dollar per kilo. Och idag så har ju kostnaden sjunkit då, tack vare New Space, till mellan 2 000 och 4 000 dollar per kilo, vilket är helt fantastiskt. Och det här gör ju att rymden blir allt mer, kan säga, tillgänglig för forskare, kommersiella aktörer. Men du kan vara en student och ett studentprojekt då, liksom, där universitetet kan ha råd att skicka upp en satellit.
Men den här bilden att vi i Sverige inte är med på tåget överhuvudtaget, utan att svenska företag framförallt gör små komponenter. Vad säger du om det?
Jo, men till viss del så stämmer det. Jag tycker absolut att det finns saker som han säger som vi borde lyssna på och ta till oss för att komma med på banan framöver på ett bättre sätt.
Vad är det som ligger i de svenska rymdplanerna nu då? Händer det någonting som går åt det här hållet, eller vad är det som ligger framför oss i Sverige, så att säga, som är planerat?
Vi på Rymdstyrelsen här, vi har fått 4 nya uppdrag från regeringen, och det här är någonting som vi är väldigt glada för, och det kommer bli ett lyft för Sverige, för våra svenska företag, för våra forskare och för myndigheter och deras behov. Och det är en historisk satsning. Och ett av de här programmen som vi ska köra då, det är ett nationellt satellitprogram. Och där handlar det då om att vi ska göra regelbundna utlysningar. Och liksom, summa summarum, så är det ett sätt att säkerställa att vi har en strategisk förmåga att kunna utveckla, bygga, sända upp och sköta driften av satelliter från eget territorium. Och sen ett annat program, det handlar om rymdteknik för dubbla användningsområden.
Alltså både militärt och civilt då?
Ja, för både civila och militära tillämpningar och applikationer. Och det är ju bland annat kopplat till den omvärldsutvecklingen som vi har idag. Och här ser vi då att vi kommer samverka väldigt nära med myndigheterna inom försvarsfamiljen. Och sen ett tredje program, det är ett nationellt rymddataprogram. Och det handlar om att man ska kunna nyttja rymddata på bästa sätt. För det finns ju så oerhört mycket data där ute. Och vi behöver bli liksom bättre på att omhänderta det som finns. Det finns till exempel ett europeiskt program som heter Copernicus som förser oss med satellitdata. Så vi kan förbättra väderprognoser, övervaka miljöförändringar och hantera naturkatastrofer. Och sen har vi då ett fjärde program, och det handlar om att starta upp en nationell forskarskola inom rymd. Och det är ju kopplat då till våra behov inom rymdområdet framöver, och det handlar om att se till att vi har en kompetensförsörjning på personal, på personer som kan rymd. Och sen så handlar det också om att stärka liksom den svenska rymdforskningens internationella ställning med det här projektet. Så det är 4 stora nya projekt som vi kommer att starta upp här i närtid.
Hur rimmar de här projekten med den här New Space-utvecklingen då?
Jag tänker till exempel ett nationellt satellitprogram. Där det skulle kunna till exempel vara så att man ta fram en satellit, och så får företaget som tar fram satelliten sälja tjänsten till exempel en myndighet som har behov av någon sorts data. Så det tycker jag går mot den här riktningen.
Så kanske någon liten riktning mot den här nya New Space-utvecklingen även i Sverige då, om man får tro dig. Och när vi är inne på satelliter så är ju förstås en del av den svenska rymdutvecklingen rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Där finns ju numera en anläggning för uppsändning av satelliter. Den invigdes för flera år sedan, men fortfarande så har ingen raket skjutits upp därifrån i omloppsbana. Nu vid Rymdforum alldeles nyligen, det här mötet för rymdbranschen, så talade jag med Henrik Pettersson som är ansvarig för affärsutveckling på Science-divisionen på Swedish Space Corporation, som det heter numera, som driver Esrange. Och jag frågade honom, den första uppskjutningen till omloppsbana från den här satellitbasen på Esrange, när kommer den att ske?
Den kommer om några år.
För ett år sedan så hette det att det skulle hända 2025. Och lite tidigare så skulle det komma ännu tidigare. Det skjuts ständigt upp. Varför blir det så?
Tyvärr, i denna branschen så händer det ofta så. Det är en svår utveckling. Så vi har valt att inte gå med någon viss tidpunkt. Att säga om några år kommer vi skjuta. och vi jobbar mot det.
Ella Karlsson, chef för Rymdstyrelsen, borde vi inte ha fått upp en raket för det här laget när vi har haft den här raketbasen i flera år?
Ja, alltså Esrange har ju skickat upp ganska många raketer, men de är ju suborbitala. Vi kallar ju dem för sondraketer, och det innebär att de går inte omloppsbana runt jorden, utan man följer ju någon sorts kastbana, så den faller ju tillbaka till jorden. Men de är ju väldigt duktiga på det, de har gjort det sedan 60-talet. Men nu handlar det om att vi vill skicka upp satelliter från Esrange, så då behöver man ju en kraftfullare raket. Och vad jag förstår så har Esrange identifierat två raketer som man vill gå vidare med. Och en är en rakettillverkare i USA och en är ifrån Sydkorea. Och vad jag förstår så är den ena raketen försenad, den från Sydkorea. Och för den andra så behövs ett mellanstatligt avtal som vi hoppas på ska komma på plats inom en kort framtid.
Mm, så du menar det är inte Esrange som sackar, utan det är andra saker som gör att det inte har hänt än?
Alltså jag kan tänka mig att det är en kombination av olika saker, men så här är min bild i stort av det hela.
Det är ju ingen annan heller som har lyckats få upp en raket i omloppsbana från europeiskt fastland än så länge. Brittiska basen Saxavor, där exploderade en raket i avfyrningsrampen förra året. Och på norska Andøya så exploderade en i luften alldeles nyligen. Så det finns ju fortfarande chansen för Esrange att bli först om det blir ordning på de här sakerna då. Man kan ju tycka att det är liksom lite motsägelsefullt att å ena sidan så pratar ESA om den här strategin och den här utvecklingen, att det blir så väldigt viktigt med rymdverksamheten, och så har vi ännu inte fått upp någon satellitbärande raket överhuvudtaget från europeiskt fastland. Men kan man säga, Ella Karlsson, att Esrange, som väl får vi förmoda kommer igång med att skicka upp satellitbärande raketer ganska snart, att det blir en del av den där europeiska rymdinfrastrukturen som ESA pratar om, fast på jorden?
Ja, absolut. Det håller jag med om. Jag känner väl att Sverige har en fantastisk potential med forskare och företag, och jag tror att ju mer vi kommer lära oss av den här New Space eran, så kommer det här gå framåt på ett fantastiskt sätt.
Tack så mycket, Ella Karlsson, generaldirektör för den svenska rymdstyrelsen, för att du var med i Vetenskapsradion om rymdutvecklingen just nu. Tekniker idag var Nils Lundin, producent Lars Broström, och jag heter Camilla Widebeck. Och ja, någon kanske kände igen det där blipp-bloppande ljudet i början. Det var från 1970-talsserien Månbas Alfa.
Och det här, det var en återutsändning från gårdagen. Och i det vetenskapsradion som vi har idag, torsdag, handlar det om forskning som visar att fåglar har förmågor som vi saknar när det gäller att orientera sig. Susanne Åkesson är professor i zoekologi vid Lunds universitet, och hon medverkar i dagens program.
Ja, det vi hör här runt omkring oss, det är ju många flyttfåglar som precis har kommit hit. Och det är ju de som jag och min forskargrupp ägnar oss åt att studera lite närmare. Och det vi är nyfikna på, det är ju att försöka ta reda på hur deras flyttningsprogram fungerar.
För det här är när du säger flyttningsprogram, vad menar du då? Har de ett program i sig?
Ja, de ärver från sina föräldrar. De ärver gener från sina föräldrar. Men så i de här generna så finns det ett antal olika komponenter som uttrycks under flyttningen, som hjälper de här fåglarna att genomföra sin flyttning på egen hand. Så varje ungfågel som föds av till exempel en svarthätta som sjunger här omkring har det här flyttningsprogrammet. Så på hösten så lägger de på sig fett och förbereder sig för långa flygetapper till sina övervintringsområden, och sen genomför de den här flyttningen. Så att de kommer att välja att lämna en viss natt när det är bra flygbetingelser, alltså lite medvind oftast. Kanske att det är ganska klart ute så de kan se olika typer av information som stjärnor och polariserat ljus, och även känna det här magnetfältet som de har i en kompass som hjälper dem att hitta. Och sen kommer de att flyga en viss sträcka och landa och rasta och äta upp sig. Och de måste veta vilken riktning de ska flyga och hur länge de ska flyga för att nå fram.
Det säger Susanne Åkesson som är professor i zoekologi vid Lunds universitet. Och mer av henne hör vi i dagens Vetenskapsradion efter klockan 12. Och där hör vi också reporter Lisa Henkov som även medverkar i det specialprogram som vi sänder från klockan 8 denna morgon.
På en brygga pratar jag, Marianne Greip, och prästen Aron Orrava om det heliga vattnet. I Sápmi finns reporter Lisa Henkov och sångerskan Ellen Taylors.
Den judisk-kristna skapelsemyten berättar om det mörka och djupa kaosvattnet som täcker jorden.
Vattnet är moder till det födda universum och upprätthåller alla skapelser. Dess källa och början är i rymden.
Precis som åns grumliga vatten reflekterar fullmånens ljus så speglar mitt sinne världen oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är närvarande.
Inom islam är inte vattnet bara en fysisk substans. Det är en symbol för renhet och förnyelse.
Det heliga vattnet, direkt sänd på Kristi Himmelfärds morgon klockan 8-10 i P1.
Den här ekospecialen handlar om Marva och Marda, två elever som var på Campus Risbergska under dådet i Örebro där 10 personer sköts ihjäl. Nu går Marda på SFI i de tillfälliga lokalerna på Sörbyängsskolan.
Jag heter Marda. Jag kommer från Etiopien.
När Marda kom till Sverige från Etiopien för 4 år sedan kunde hon varken läsa eller skriva. Hon gillar skolan och säger att hon behöver SFI för att kunna få ett jobb sen.
Läsa förstår, pratar förstår, jobba. Jag tycker om skolan mycket.
Marda vill gärna berätta vad hon upplevde när 2 av hennes kompisar dog. Svenskan är lite knagglig och ibland tar vi om flera gånger innan jag förstår. Men Marda är en bra berättare som tar hjälp av hela kroppen när hon pratar. Först hörde hon skott.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Med brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla komma. Ja, den alla dörren.
Lärarna ropade att de skulle komma, springa bort från korridoren. Men Marda hann inte hela vägen ut. Hon såg sin kompis Bassam som låg på golvet. När skotten fortsatte la hon sig ner på golvet bredvid honom.
Bassam ligger.
Ja, han ligger ned.
Ja, jag tittar Bassam. Jag ligger.
Du lägger det också?
Också. Den är ju mycket. Den lite stopp.
När skotten tystnade igen började Marda springa. Men när hon såg att kompisen Bassam låg kvar ropade hon på honom. Men sen fick hon syn på magen. Den var blodig.
Bassam, nej, springer.
Nej, han kan inte springa.
Nej, springer. Tittar. Bassam, blod, magen.
Mm. Du kunde inte prata med honom?
Nej, brotar. Den är ju Bassam död.
Mm. Marda förstod att Bassam var död. När hon kom ut gömde hon sig bakom ett träd. Nästa gång skottsalvan tystnade sprang hon mot en buss för att ta sig hem. Hon beskriver hur kroppen skakade och hjärtat slog.
Den skakar kroppen?
Jo, kroppen. Jättande. Bum.
Hjärtat pumpar?
Jo, mycket rädd.
Efter dådet kom rädslan hon har känt i Etiopien tillbaka igen.
Mycket rädd i Etiopien. Favorari, jag samma i Etiopien.
Först kunde hon varken äta eller dricka eller sova, berättar Marda.
Sofa, nej, äta, nej, dricka, nej. Och titta, nyheter.
Marda följde dådet på skolan genom nyhetsrapporteringen. De första veckorna var hon väldigt rädd, berättar hon. Men till slut övertalade en granne henne att gå ut igen. Marda säger att en del av dem som upplevt dådet på nära håll har svårt att gå tillbaka till lokalerna på Campus Risbergska igen. Själv tänker hon att skytten var ensam och han är död. Och alla i Örebro går ju inte runt och skjuter.
Nej, alla i Örebro. Nej. den vara ensam död.
Men du är inte rädd för att gå tillbaka till Risbergska skolan?
Nej, rädd. Jo, skolan är den bra.
För Marda har stödet från omvärlden betytt mycket. Det hjälpte henne att se folkhavet som var i Örebro under tysta minuten. På tv såg hon många människors medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Eller bro alla, den är ledsa, blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på tv att han kom till Örebro.
Kung, jag tittar. Jag hem, jag tittar. Kung är bra, tycker om.
Du blev lugn av att när kungen och alla kom hit.
Jo, alla jag tittar. Aha, bra Sverige.
På andra sidan stan bor Marwa. Hon läser engelska och matte på komvux och är utbildad undersköterska. Under dådet hjälpte hon en skottskadad man från att förblöda.
Jag försöker bara stoppa blödning. Det är först som jag försökte göra. För att han blöder så mycket. Då har jag tagit själen från min kompis. Och jag märkte att det är två skott. Och det var djupt. För att när jag trycker, jag känner att mina fingrar kommer in. Jag vill inte att han dog.
I en blå sammetssoffa hemma i vardagsrummet berättar Marwa om den fasansfulla händelsen på Risbergska. Kontrasterna kunde inte varit större. Här är det mysigt med ljuslyktor och på bordet står ett fat med baklava och en skål med nötter. Marwa som kom till Sverige från kriget i Syrien för 10 år sedan förstod direkt att det var skott hon hörde. Med fara för sitt eget liv stannar hon vid entrén för att ta hand om vaktmästaren Adnan som blivit skjuten i axeln och armen.
Och jag försöker hjälpa till samtidigt. Jag tittar bakom mig. Vad händer? Någon springer ut, är det en eller flera? Alltså, det var väldigt svårt att du tänker på sig själv, du tänker på andra också.
Marwa visste att hon var tvungen att stoppa blödningen och få honom till sjukhus. Annars skulle han inte överleva. Men hon behövde också hålla koll för att inte själv bli skjuten. Men att dra Adnan ensam blev för tungt.
Framför dörren, det var jag själv med honom. Och sen jag blev hjälp av kille. Han bara stod och tittade, han var chockad. Han var rädd också. Så jag skrik på honom, kom och hjälpa mig. Så han spring och försöker dra honom för att jag orkar inte, jag kan inte själv.
Bilder på Marwa i en blodig ljusblå stickad tröja och stora blodfläckar på jeansen spreds på nätet. Och när statsministern håller tal till nationen nämner han Marwa som en av hjältarna under dådet.
Och jag tänker på den kvinna, hon heter Marwa, som knöt en sjal som förband på en skadad man. Hon är en av de många som den här veckan har visat att kärlek och omtanke är så mycket starkare än hat och våld.
En vecka efter dådet hölls en tyst minut för att hedra offren och de skadade i Örebro. Innan dess hade Marwa varit okej, men sen började hon må mycket sämre.
Minnet kommer tillbaka hela tiden, mer än början. Efter ett tyst minut, jag blir väldigt dålig.
Marwa berättar att hon har problem att somna, blir trött och ledsen och ibland rädd. Hon har svårt att koncentrera sig och blir stressad av miljö med mycket folk som i stan eller på köpcentret Marieberg.
Jag känner mig stressad och svettig lite också. Så jag tänkte nej, jag vill inte att lägga mig på plats som inte är bra till mig nu. Kanske framtiden blir bättre.
Ibland kan också helt vardagliga sysslor plötsligt ta henne tillbaka till det som hände på Risbergska. Som att hon nu bara kan diska i kallt vatten eftersom det är svårt att känna varmt vatten mot fingrarna.
Om jag känner lite varmt, jag känner igen som den känslan när jag tryckte på skadan. Det blir som varm vatten går ut.
Och det är ju små grejer som kan liksom få dig tillbaka.
Precis,
dit.
Ja, kopplas till handelse.
Marwa har blivit erbjuden stödsamtal från kommunen. Hon förstår att hon behöver det, tids nog, men säger att det är för tungt just nu. Hon orkar inte prata eller gå på djupet om det som hände inne på skolan.
Jag vill inte prata nu med någon. Jag vill vara med mina barn. Det är min sätt att bli bättre.
Marwa har ett bra stöd av sin man Anan, men han har också blivit skakad av det som hänt. Efter dådet gick de på 3 begravningar. Anan berättar att han känner sig hjälplös för det är svårt att trösta någon som har förlorat sina närmaste.
Jag tänker hur de mår, hur de har förlorat någon nära och kära så här och han kommer inte tillbaka. Det är väldigt jobbigt. Hur kan jag hjälpa? Samtidigt måste jag vara stark att stödja Marwa. Att hon klarar den här svåra situationen och tillbaka som förut.
Marwas mamma ringer också ofta och kollar hur hon mår. Hon är läkare och bor i Saudiarabien och förklarar att vissa saker är normala stressreaktioner efter ett trauma. Hon säger också att nu är det extra viktigt med rutiner.
Hon sa till mig att tappa inte kontroll av sig själv. Annars då kommer det bli sämre. Även om det är svårt att hålla kontrollen och rutiner. Men följa dem.
Klokt.
Ja, tack att jag är sådana mamma. Ja.
Och Marwa har tagit fasta på det där med rutiner. Och det är något som barnen också tycker om, säger hon.
De är väldigt noga och följer rutinen. Eller hur, Anna? Du ska borsta tänderna. Ja, skölja först. Skölja munnen först.
Nej, inte henne.
Jo.
Du är duktig.
Ja, kom och sitta här.
Marwa och Anand känner fortfarande stor sorg över dem som inte klarade sig. Men nu när det gått en tid kan också sorgen blandas med glädje över att Marwa överlevde.
Jag känner väldigt ledsen. Och sen i samtidigt sa jag till mig själv att bra att jag lever.
Jag var glad att hon finns kvar. Och hänt inte någonting som är lika andra som varit i skolan. Att hon lever och finns kvar här. Till hennes barn, till Ahmed och Hanna och till mig.
Tack och lov att jag finns här bredvid min familj och barn. Att jag kunde hjälpa någon. Det måste man tänka på. Att försöka bli snäll med alla omkring oss. Och försöka hjälpa och göra bäst som man kan. Nu jag försöker att få mer tid med mina barn. Jag vill fixa fina minnen till dem. Jag har inte tänkt så här förut.
Det här har tidigare sänts som två olika reportage i april och maj. Karin Virenhed, Ekot.
17:55 är klockan lite drygt och det är dags för lyssnarnas eget debattprogram.
Hej och välkommen till den kortare versionen av onsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och det första samtalet kommer från Therese Narsat i Stockholm.
Hej Thomas, hej.
Vad vill du prata om?
Jo, det är så här. Jag lyssnade på din uppmaning och jag hoppas på en förändring. Det är så här att jag har drabbats av bröstcancer. Jag har en PR2-positiv som är en väldigt lång men bra process. Mm. Jag har fått göra en mastektomi och på mitt sjuka bröst.
Man tar bort det bröstet? Ja.
Precis. Men då har man ett alternativ. Så antingen då behåller man det friska bröstet och får en protes som rätt många gör. Men man kan också få göra en rekonstruktion att man återbygger bröstet som har tagits bort. Och i samband med det här då, så på det friska bröstet kan man få göra om det så att de ser likadana ut. Eller, ja, man kan göra liksom, beroende på läkningsprocessen om brösten nästan hur många gånger som helst. Men jag då som har tagit bort mitt sjuka bröst och skulle önska att jag tog bort det friska bröstet får bekosta det själv någonstans utanför då, privat.
Jaha, vad konstigt.
Verkligen, och jag kanske drar det här feministkortet, men jag tycker att det är en väldigt märklig, ett väldigt märkligt beslut helt enkelt. För att jag då som 41-årig kvinna är nöjd med mitt beslut och jag skulle ju önska då att de tog bort det friska, men det gör man alltså inte.
Det valet fanns inte, och detta är Stockholm. Nej. Vet du om det är skillnad på var i landet man är?
Jag är inte helt säker. Jag har försökt läsa lite om det här och jag vet att det finns en väldigt bra artikel i någon av de större tidningarna. Men det verkar vara utbrett, och jag kan ju förstå att det är så här, om det är av kostnadseffektivitet så förstår jag ju helt.
Fast å andra sidan, det andra är ju inte gratis heller att bygga upp.
Nej, precis. Och det är det jag tycker är så konstigt. Och min kirurg som är helt fantastisk, liksom, hon var överens och sa också att det här är väldigt konstiga beslut. Och det finns en debatt, men den har inte kommit så långt. Och det är väldigt tyst om det här. Och det var någonting helt nytt för mig. Och många andra jag har pratat med då sen dess har fått samma svar runt om.
Så din önskan är helt enkelt, lägg till ytterligare ett val där. Lägg till valet att ta bort det friska bröstet.
Ja, precis. Och visst, det kan förekomma komplikationer. Det är ofta svepskälet varför de säger att de inte ska göra det. Men det tillkommer ju lika mycket komplikationer för att göra liksom en bröstrekonstruktion och fortsätta. Och jag har en vän som säkert har gjort det 3-4 gånger nu. Och det måste ju kosta en förmögenhet inom sjukvården.
Ja, men vad har du några alternativ eller är det bara att...
Nej, det kommer jag ju i slutändan få bekosta själv då eftersom jag önskar att det ska se symmetriskt fint ut. Och det är inga problem så. Jag är jättetacksam för all vård jag har fått av staten. Ja. Men ändå så tycker jag att det är väldigt lustigt att det kan man inte göra.
Och du kommer bekosta detta?
Det kommer jag göra, absolut.
Mm. Vad kostar det?
Det ligger någonstans tror jag, från 50 000 och uppåt. Men det är okej. Ja. Det är liksom värt det.
En liten uppmaning då till er som lyssnar. Om ni känner till, är det olika? För det kan man ju misstänka att det kanske är olika i olika delar av landet. För så brukar det vara med sjukvård. Och i sådana fall, hur ser alternativen ut på andra ställen? Det vore kul att veta. Ni ring in till vår sluss eller mejla om ni inte vill vara med och tala. Skicka mejl till ringp1@sr.se. Therese, lycka till!
Ja, jag tackar så hemskt mycket. Ha det så bra!
Samma, hej!
Hej!
Anders Pålsson i Stockholm, välkommen!
Ja, här!
Hej! Det är väl så att du har lyssnat på programmet också, va?
Ja, just det. Och jag har lyssnat på här med Systembolaget och en del som vill avskaffa Systembolaget. Jag är tvärtom, jag är en hängiven försvarare av Systembolaget.
Varför då?
Jo, därför att du kommer in till Systembolaget så sänks sitt blodtryck väsentligt. Jag slipper mötas av skog av sådana här extraprisskyltar som man har på snabbköp om kanonpriser. Det där kanonpriser gör att jag blir alldeles lomhörd när jag går därifrån. Alltså, det är väldigt stressande, de här extrapriserna. Och så slipper man höra den här frågan som man hör nästan överallt. Är du medlem?
Nej.
Det är jätteskönt och sen så har man inget dåligt samvete om man tar tag i någon expedit och frågar dem om någonting. Alltså de tar för tid. Mm. De andra expediterna i snabbköp är väldigt stressande men de är väldigt lugna på Systembolaget. De ger råd och så vidare. Så att jag tycker det är fantastiskt. Och det utbud de har också.
Ja, det var en annan argument i diskussionen om för eller emot Systembolag. Men den är intressant. Det är lite en gammaldags butik lite grann.
Ja, just det. Men, alltså, och det viktigaste, det bästa är ju till exempel att man kan lämna tillbaka varor. Och jag tänker just på ideella föreningar som kanske har fest och köpt lite öl och så har lite trevligt. Och så kommer det inte så många deltagare till festen och då blir över en massa lager, till exempel öl och vin. Och då kan man lämna tillbaka det. Ja, så är det en butik man kan göra det. Ja, alltså, det är fantastiskt alltså.
Om man tar det här då och tänker att... skulle man, alltså finns det en framtid för andra butiker att ta till sig av detta?
Ja, absolut. Så att man slipper den här stressen med extrapriser och man måste köpa två saker för att få billiga. Det behöver man inte på Systembolaget, där kan man köpa en flaska i taget om man vill. Det blir inte billigare om man köper tre flaskor som till exempel som händer på snabbköpet, på Willys och så vidare. Så
nej, just det.
Det är också ett argument för att behålla Systembolaget.
Ja. Om det var så att de hade på Systembolaget att man får köpa tre för priset av två, då skulle man ju sen kunna gå tillbaks med den där som man inte ville ha. Men då funkar inte det systemet. Ja, intressant.
Jag tycker det är jättebra med Systembolaget. Jag tycker, hoppas det får leva kvar länge, länge, länge. Mm.
Tack ska du ha för att du ville vara med.
Ja, varsågod. Tack. Ja. Hej, hej, hej.
Hej, hej. Liam Mott i Östersund. Hej.
Tjena dig.
Ja, vad ska vi prata om?
Cannabis. Jag tänker att jag öppnar upp debatten om legaliseringen av det i Sverige. Ja. Och vissa kanske tycker att det är en onödig fråga, men varför inte ställa det? Speciellt efter igår när vi pratade om att avveckla Systembolaget.
Ja.
Men jag tycker snarare tvärtom att staten borde ta större ansvar. Till exempel genom att ha kontrollerat monopol. Även på cannabis som vi redan har på alkohol. Och det hade gjort det möjligt för... att reglera både odling, produktion, försäljning. Mm. Dessutom hade det kunnat innebära större skatteintäkter till staten. Pengar som redan nu idag går rakt in i den svarta marknaden. Men istället skulle kunna användas för att ta ner den kriminaliteten av den svarta marknaden.
Tror du att den svarta marknaden kommer upphöra om man legaliserar?
Inte upphöra, cannabis är en stor del av den illegala handeln. Och om staten skulle ta över försäljningen så skulle jag kunna påstå att det skulle minska gängens inkomstkällor. Och det löser inte alla problem med att jag kan säga att det är ett konkret steg som kan minska deras inflytande.
Mm. Men jag tänker att den illegala handeln med cannabis till exempel, de betalar ju ingen moms och sådär, så den lär ju bli billigare.
Ja, det kan vara billigare, men det kan ju också, jag tror att det kommer öppna upp en annan marknad när kunderna känner att det är reglerat och det är inga farliga ämnen. Man har ju hört om vissa som på nyheterna som röker cannabis och råkar de dåligt ut för. Och det är på grund av att det blandas in andra farliga ämnen.
Mm.
Och så tror jag att staten hade sett till att kunna matcha deras priser på något sätt.
Men jag tänker när man jämför då med monopolet när det gäller alkohol. Alltså det är ju många som är i debatter när man tidigare har debatterat alkoholen till exempel. Så har man sagt att hade alkoholen dykt upp idag så hade vi aldrig tillåtit den. Då hade den varit förbjuden. Då hade vi inte haft liksom ett försäljning av alkohol och systembolag och alkohol på restauranger och så. Ska man legalisera fler droger? Alltså det är många som menar att man inte ska göra det. Vad tänker du om det?
Ja, men jag håller med. Om alkohol kom idag så hade du inte kommit in.
Men hade du slagits för att alkoholen skulle säljas på systembolag då liksom?
Om alkoholen hade ett stort inflytande som det har idag så hade jag varit för det. Absolut. För i hela människorasens historia så har det ju alltid varit någon berusningsämne. Och jag tror att det är bara så vi fungerar för att koppla bort lite. Jag menar, Sverige är ju... Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Och jag känner inget land som dricker så mycket alkohol som svenskarna.
Fast det minskar. Men jag menar, vi har ju lyckats... går vi tillbaka liksom 50 år så röktes det väldigt mycket. Idag är det inte så många som röker. Man har ju liksom med regleringar på olika sätt lyckats styra bort ifrån en drog där, till exempel.
Ja, exakt. Och jag tror att det var mer att den kom fram som tobak då. Den kom fram, många tog vara det, så insåg man det farliga och därmed kunde man reglera.
Det blir ett nytt Ring P1 torsdag morgon, det vill säga Kristi Himmelfärdsdag, klockan 9:30. Direkt sänt och en halvtimme långt att fylla med debatt och diskussion. Vad ska vi prata om då? Vad vill du prata om? Ring P1 020 22 10 10.
Så har det blivit dags för en stunds eftertanke.
Idag talar Marie Demker från Göteborg om nåden. En nåd som räcker och som flödar över oss alla.
Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Så skrev Lydia Litell i en av sina sånger, den som heter Det enda som bär. Min morfar tyckte mycket om den sången, och det gör jag med. Jag börjar nästan alltid gråta när de där raderna kommer på slutet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Det finns en sån tillit i de orden. Ett överlämnande av sig själv i armarna på en god Gud. En Gud som låtit sin nåd breda ut sig över hela världen och över alla människor. Så att var och en, jag och du, oavsett vad vi gjort eller inte gjort, kan lita på detta. Nåden räcker. I Efesierbrevets andra kapitel skriver Paulus: Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ibland får föräldrar med flera barn frågan om man kan älska alla sina barn lika mycket.
och jag har hört svaret många gånger. Kärleken blir större när barnen blir fler. De ryms alla i kärleken en förälder känner. Så känner jag för mina barnbarn. De är olika och behöver olika saker i livet. Men jag älskar dem alla, helt utan gräns. Det fanns en tid när jag var övertygad om att jag var en av de överflödiga människorna i den här världen. En av dem som faktiskt inte fyllde någon funktion alls. Tvärtom. Människor runt omkring mig skulle må bättre utan mig. Jag bara tyngde ner dem med mina bekymmer, min ångest och min förtvivlan. Mitt självförakt flödade. Jag var inte förmögen till något. Jag kunde inte ha en normal kärleksrelation. Jag kunde inte ta hand om min kanariefågel. Jag kunde inte disciplinera mig nog att plugga. Jag stod inte ut med familjetillställningar. Jag var allmänt klumpig och ful. Det var ingen quick fix att komma ur det där. Sannoliken inte. Men en av pusselbitarna var dikter av Ylva Eggehorn. Jag minns inte när jag första gången läste hennes dikter, men formuleringen "ingen annan gud har sår" rann plötsligt upp hos mig. Liksom berättelsen om hur hon och Jesus delar en Coca-Cola vid köksbordet hemma i Skärholmen. Nåden igen. Denna helt outsynliga nåd. Det blev en tröst för mig, en delad erfarenhet. Jag förstod långsamt att jag var innesluten i den nåd som Gud låtit flöda över sin skapelse. Och att då var alla mina fel och brister ointressanta. I det ljuset skapade jag en relation till Gud som ställde allt det andra i skuggan. Jag blev upprättad som människa med alla mina fel och brister. Några fåglar försummar jag inte mer. Och kraften att orka leva kom tillbaka. Jag fick ett perspektivbyte. Nåden räcker. Nåd i det nya testamentet är släkt med ordet glädje på grekiska. Att leva i nåden och av nåden är en glädje, en befrielse. Jag har inte förtjänat nåden och skulle inte kunna göra det. Istället har min Gud gått igenom de mest fruktansvärda pinor. Jesus har legat på knä i en trädgård en hel natt och bett till sin far att skona honom från döden. Men också i sin ångest insett att det inte var en möjlighet. Han fick sina sår för mig. Han tog all min eländighet på sig. Och nu möter han mig och alla andra i köket en solig morgon i mars över en kopp kaffe. Det är bara nåd. Och det är det enda jag vet säkert, att nåden räcker. Herre Jesus Kristus, tack för din död och din uppståndelse. Tack för att du förde nåden till vår värld. Hjälp mig att leva i den, av den och att föra den vidare.
Du har hört andakten i P1 med Marie Demker, professor i statsvetenskap och aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i en repris från förra året. Musiken i programmet var The Nearness of You av Hoagy Carmichael. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 5:05 och jag lämnar över till SMHI.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. En högtrycksrygg växer in över Skandinavien från sydväst och trycker bort fronterna över Finland och Baltikum österut. Därefter rör sig ett lågtryck från brittiska öarna åt nordost och når Sydnorge ikväll. Utsikter till i morgonbitti. Vi börjar med Tyska bukten, fiskebankerna och sydutsyra. Väst eller nordväst 4-8 meter per sekund. På förmiddagen vridande till syd och ökande 8-13. Ikväll på norra farvattnen 13-18. I natt väst och avtagande 5-10. I eftermiddag och ikväll passerande regn med måttlig sikt, annars god sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 7-11. I eftermiddag väst eller sydväst och tillfälligt något avtagande. I natt mest väst, ökande 8-13. God sikt från ikväll, måttlig sikt i regn. Värnen, sydväst 2-6, ökande. I eftermiddag 4-8. I kväll tillfälligt något avtagande. I natt omkring syd och ökande. I morgonbitti 5-10. God sikt från i natt, regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, nordväst 6-11. I eftermiddag väst. I kväll något avtagande, i morgonbitti omkring sydväst. Måttligt i god sikt, tidvis regn. Mellersta och norra Östersjön, nordväst 4-8, tidvis växlande 1-5. I kväll väst eller sydväst 4-8. Främst på östra farvatten måttligt till dålig sikt i regn, under eftermiddagen siktförbättring. Rigabukten och Finska viken, omkring ost eller växlande 1-5. I eftermiddag med början på de västra farvatten vridande väst eller nordväst och ökande 5-10. Tidvis måttligt till dålig sikt i regn, ikväll på Finska viken risk för oska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-5. I natt omkring syd. Då på Bottenhavet ökande 4-9 meter per sekund. Skurar med måttligt till dålig sikt kan förekomma och det är även risk för dimma. Imorgon väntas på samtliga farvatten en tilltagande sydlig eller sydvästlig vind. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 17 cm över nollnivå i RH2000. Ratan 9 över, Sundsvall 2 över, Stockholm 9 över, Karlskrona 16 över, Klagshamn 8 över och Göteborg 21 cm över nollnivå i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 5. Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Oxefyr väst 3, Skagen väst 6, Nordkoster nordväst 5, Väderöarna väst 9, Måseskär nordväst 9, Pålgrunden sydväst 6, Naven sydväst 3, Vinga nordväst 9, Nidingen och Anholt nordväst 11, Hallands Väderö nordväst 7, Drogden nordväst 8, Falsterbo nordväst 9, Arkona nordväst 7, Skillinge nordväst 3. Hamrodde väst 6, Hanö nordväst 9. Ölands södra udde nordväst 8, Ölands norra udde nordväst 7. Harstena väst 5, Hoburgen nord 3, dimma. Fårösund nordväst 4, Landsort väst 2. Skarpe lugnt, Svenska högarna nordost 2, Söderarm ost 2. Gute nord 4, Nyhamn ost 3. Märket sydost 4, Örskär syd 5. Egegrund väst 3, Kuggören nordväst 3. Brämen nordväst 2, Lunge nord 3, Skagsudde nordost 5, Järnersklubb nordost 2, Holmen sydväst 2. Bjureklubb och Peter Rönnskär väst 4, Rödkallen och Kemifyr sydväst 5. Och så avslutar vi med Storön som hade nordväst 1 meter per sekund. Jag är tillbaka med en landprognos om knappt en timme. Tills dess, god morgon från oss på SMHI.
God morgon, här är Ekots nyheter. I USA har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft.
Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än vad de köper. Domstolen på Manhattan sa att endast kongressen har exklusiva befogenheter att reglera handel med andra länder. Stämningen, inlämnad av Liberty Justice Center på uppdrag av 5 små amerikanska företag, var den första stora rättsliga utmaningen mot Trumps tullar. Företagen, från vin- och spritimportörer till tillverkare av utbildningsmaterial och musikinstrument, hävdar att tullarna skadar deras affärsverksamhet. Stämningen är en av 7 inlämnade till olika domstolar mot Trumps tullpolitik. Peder Gustafsson, Boston.
Tech-miljardären Elon Musk slutar jobba för president Donald Trumps administration, det här meddelar Musk själv på X. Och Musks besked kommer inte helt oväntat och hans uppdrag för Trump-regeringen var tidsbegränsat och ändå skulle löpa ut snart. Tidigare i veckan så riktade också Musk kritik mot Trump och hans stora lag- och budgetförslag som Musk menar underminerar det besparingsarbete han stått i spetsen för. En kraftig brand bröt ut på internationella skolan i Karlstad i natt. Larmet kom strax efter klockan 1 på natten och enligt SOS Alarm så har en slöjdbyggnad totalförstörts i branden, rapporterar P4 Värmland. Det finns inga uppgifter om att någon har skadats i samband med branden i Karlstad och räddningstjänsten arbetar fortsatt på platsen. Så fotboll. Londonlaget Chelsea vann sent igår kväll finalen i Conference League med 4-1 mot Real Betis från Sevilla. Chelsea blev därmed det första laget att ha vunnit Europeiska fotbollförbundet UEFA:s alla 4 stora turneringar. Och tidigare så har Chelsea vunnit Champions League, Europa League och den nedlagda cupvinnarkuppen. Så vädret i Götaland, till en början sol idag som till eftermiddagen varvas med stackmoln inom östra landskapen. Även i Svealand sol som förutom i Värmland under dagen varvas med stackmoln. I de östra delarna av Svealand lokalt någon eftermiddags skur. I södra Norrland så väntas det efter en solig morgon bli stackmoln och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland till en början lite sol och sen så mulnar det på framåt dagen. I kust och inlandet regn eller åskskurar. Temperatur 15-20 grader i söder och i norr mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Det är röd dag, Kristi Himmelsfärds dag, och det innebär bland annat att P1-morgon har ledigt idag. Men Ekot som P1-morgon tillhör är alltid på plats och redo att sända vid behov, bland annat här i P1. Välkommen ska du vara under alla förhållanden till våra sändningar denna torsdagsmorgon den 29 maj. Jag heter Magnus Victorin. Och nu Filosofiska rummet med ett program som sändes första gången i söndags och som verkligen ligger i tiden. Särskilt för alla som tycker om odling.
Trädgården är det egna paradiset. Men också en plats som skadar miljön med plastkrukor och slit- och slängplantor. Vad kan vi lära om oss själva och om världen i trädgården? Och hur kan man odla mening? Det här är Filosofiska rummet om att tänka med trädgården.
Och här i Filosofiska rummet finns Amanda Svensson som är författare och trädgårdsentusiast. Och Sofia Sele som är kulturgeograf och utbildad trädgårdsmästare och som forskar om människans relation till det gröna. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Vad har ni för relation till trädgården? Vad säger du, Amanda?
Ja, alltså det har jag funderat på mycket genom åren, ända sedan den här relationen började så att säga. Och det jag kommit fram till är att den är liksom väldigt, det är liksom en väldigt sinnlig och väldigt fysisk relation. Jag tror att ofta när man pratar om trädgård så pratar man liksom om, ja men om estetik och om liksom hur saker ser ut och hur saker liksom, att det är vackert och jag brukar ofta säga att jag har liksom ingen känsla för skönhet och estetik riktigt. Alltså jag har väldigt svårt för att göra det fint omkring mig. Alltså jag försöker, men det blir liksom ingenting. Och så där känner jag att jag är i trädgården också. Men att det inte är det som är liksom det viktiga, utan att den relationen eller den verksamheten bygger liksom på någonting bortom det estetiska. Alltså den bygger på någonting fysiskt och någonting man känner i kroppen. Och liksom i händerna och sådär liksom när jag är i trädgården. Det är ju liksom lite annorlunda eftersom jag ägnar så mycket tid liksom uppe i huvudet, så blir ju det en kontrast och någonting som är liksom nödvändigt för mig på det sättet.
Sofia?
Lite likadant, men inte riktigt som Amanda skulle jag säga. Det är en väldigt stark relation för mig. Den är livsnödvändig skulle jag säga. Men för mig är nog det estetiska ganska viktigt också. Men inte på något ytligt plan som man lätt kanske pratar om estetik, utan att det är en kroppslig upplevelse att jag behöver jobba med färg och form och liksom jobba med de sakerna. Men sen är det också väldigt mycket det här med arbetet faktiskt, som kanske många drar sig för. Men för mig är det kroppsliga, det fysiska och också det sinnliga, att jobba med växterna, att gräva i jorden, att hålla på med komposten. Det är också en kreativ process för mig. Så att den är väldigt viktig både för mitt liksom liv och att må bra, men också för mitt akademiska arbete skulle jag säga, för att kunna tänka. Liksom.
Trädgården har ju i stort sett alltid funnits med människan så länge vi har odlat i alla fall. Och en av de tidigaste kända bilderna är över 3000 år gammal. Den visar en trädgård i det forntida Egypten med vinrankor, palmer och dammar i ett vackert mönster bakom murar. Och det verkar ju som att människan i stort sett alltid har haft en trädgård. Och det har inte bara handlat om att odla grönsaker och nyttigheter. Så att varför har trädgården hängt med människan så här länge genom historien? Vad har människan sökt i trädgården?
Jag tror att hon söker väldigt mycket olika saker. Dels tror jag att det är att det här nästan, vad ska jag kalla, dwelling på engelska. Alltså att skapa det hemskapande. Alltså att skapa en miljö som är ens egen och som man kan påverka. Det handlar väl också om att det vackra, att ta det man tycker om och tycker är fint till sig. Och också trygghet och skydd från en jobbig omvärld på något sätt, vad det nu kan vara för någonting, men med olika saker. Men jag tror det där behovet av att skapa något eget, att skapa skydd, att skapa trygghet och något positivt runt sig.
Men menar du att det är någonting som har hängt med från sen tusentals år tillbaka i tiden, att det är samma behov?
Ja, det tror jag. Jag menar, våra kulturer ser ju olika ut, men själva människan tror jag kanske är hyfsat samma faktiskt.
Och då ligger du här kanske nära den här paradistanken, för paradiset är ju just, det är ju en trädgård i Bibeln. Har trädgården alltid varit sinnebilden för paradiset, för idyllen?
Alltså tanken om paradiset, eller alla sådana typer av tankemodeller eller idéer som människan har, uppstår i någon slags relation till det fysiska landskapet som man befinner sig i, eller den plats man befinner sig i. Och många av våra religiösa, liksom, om vi tittar på kristendomen eller på islam och så här, är ju väldigt torra, varma miljöer. Och att man har skapat skydd. Alltså, trädgården har ju varit muromgärdad för att hindra jobbiga klimat, det har varit vatten, det har varit stora träd, skugga. Alltså det representerar det som inte är hoten och jobbigheterna som man utsätts för i vardagen på något sätt. Jag tänker att idén om paradiset kommer ju liksom i den, någon slags relation där, tror jag. Och är ju också, det finns ju också väldigt mycket religiös symbolik i trädgårdar, både i kristendomen men också inom islam. Men islamska trädgårdar är ju väldigt kopplade till religiösa tankar och liksom representationer.
Hur kan det yttra sig i trädgården?
Just det här med, som jag just tog upp, med vatten, skugga, att man har väldigt typisk kvadratisk trädgård med fyra kvarter, där ofta går vatten igenom. Synlighet, återhämtning, aromatiska växter. Alltså någonting som representerar det andra mot den jobbiga, kanske fysiska landskapet runt omkring.
Det finns väl olika idéer om paradiset? Så att om man kopplar paradis och trädgård, hur kan man tänka sig att det här har avspeglat sig i hur trädgården har sett ut?
En sak som jag tänker som liksom hör lite ihop med det där, det är ju att om man tänker sig liksom den ursprungliga paradisiska trädgården och även så